För Gud är allting möjligt. Bibeln innehåller ju fantastiska berättelser om detta. Från första sidan till sista sidan så möter man detta i det som Gud gör. Och i det som Gud gör med människor som du och jag. Vanliga, ofullkomliga, struliga, delade, ovilliga, stapplande och allt vad nu en människa kan vara. Det är de som får vara med och se att för Gud är allting möjligt. Gud som är oberoende av allt och i sig själv fullkomlig och liksom egentligen inte behöver någonting eller någon. Han väljer att samverka med oss för att hans vilja ska ske. Det är stort. Och jag tänker att det är på samma sätt idag. Gud verkar idag. Han ser, han utväljer, han kallar, utrustar och använder dem som låter sig användas och överlåter sitt liv till honom. Berättelserna i Bibeln beskriver ju något som verkligen har hänt i historien. Det här är inga sagor, det är inga allegorier, alltså det är inga bilder. Det är inga myter, inga fabler, utan det är berättelser om historiska verkligheter. Men de finns också till för att vara exempel för oss. Paulus skriver, allt som skrivits där förut står där för att undervisa oss, för att vi genom uthållighet och tröst från skriften ska kunna hålla fast vid hoppet. Det är som om Bibeln bara ropar till oss, kom igen! Ge inte upp, för Gud är allting möjligt. Fortsätt ett slag till med att tjäna Herren. Så det här är en bok som bubblar av uppmuntran till dig och mig. Och idag så tänkte jag att vi ska avsluta denna predikoserie som vi har haft i sommar med att tala, som Nils nämnde i början på gudstjänsten, om Maria. Tonårstjejen som fick det stora uppdraget att föda Guds egen son Jesus Kristus till världen. Och det börjar med kallelsen, ängeln Gabriel. Och när man läser i början på Lukas evangelium så förstår man att ängeln Gabriel hade bråda dagar, upptagna dagar där. För det första så talar han med Zacharias som blir far till Johannes döparen. Och efter det så får han ytterligare ett ärende att bege sig till Nasaret. En liten stad i Galileen i norra delen av Israel. En plats som man sa så här typ när man pratar om den staden. Kan det komma något gott därifrån? Liksom det var ryktet när det gäller Nasaret. Kan det komma någonting speciellt därifrån? En obetydlig plats i människors ögon. Dit blir ärkeängeln Gabriel sänd. Sänd till Maria, en ung tjej som var trolovad till Josef som var snickare. När Gud iscensätter sin stora frälsningsplan är det inte i världsmakternas centrum det sker. Det sker i Nasaret. Det tycker jag är coolt. Och när ängeln kommer in så säger han till tjejen Maria. Gläd dig du benådade, du högt benådade. Herren är med dig. Vilken otrolig hälsning. Du har funnit nåd inför Gud Maria. Var inte rädd. Man kan ju undra, vad är det hos Maria som gör att ängeln säger det han säger? Ja, det handlar ju inte om att Maria har kvalificerat sig till detta uppdraget genom olika meriter och kontakter och stora erfarenheter. Nej, det är precis som ängeln säger. Du har funnit nåd inför Gud. Kanske är det något i hennes hjärta och hennes liv som har väckt Guds särskilda välbehag. Jag tror inte någon av oss kan göra något för att bli mer eller mindre älskade av Gud. Men det verkar som att våra liv kan väcka Guds välbehag på ett särskilt sätt. när vi överlåter oss till honom. Och jag tror också att det finns saker i våra liv som kan bedröva Guds helige ande. Men vi blir inte mer eller mindre älskade av honom. Hans kärlek sviktar inte, sviker inte vad vi än gör. Och så säger ängeln, du ska bli med barn och föda en son, han ska kallas den högste son. Och uppdraget Maria får, det är ju svindlande. Kallelsen är enorm. Att bära Guds egen son i sin livmoder och föda honom till världen. Hur ska det ske? Hur är det möjligt? Alla tror jag som drabbas av Guds kallelse på olika sätt har säkert ställt samma fråga som Maria. Hur är det möjligt? Hur ska det kunna ske? Och svaret som Maria får, det är svaret som ekar genom årtusendena till alla dem som Gud kallar, nämligen den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Och så säger ängeln Gabriel att för Gud är ingenting omöjligt. Och det gäller att inte blanda ihop det där som det berättas att en pastor gjorde. Som predikade med stor inspiration. Och så sa han, vänner, ni ska veta att för Gud är allting omöjligt. Nej, förlåt, jag menar, för Gud är ingenting möjligt. Ja, så att han, det gäller att hålla sig här på det så att det blir rätt. Ingenting är omöjligt för Gud. När Gud kallar någon ger han också den kraft som behövs och de förutsättningar som behövs. Han ger sin egen närvaro. Och den närvaron i oss ger ett liv som föds, som vi inte äger i oss själva. Vi blir drabbade och vi blir bärare av någonting ifrån himmelen. Och det är det som sker med Maria. Kallelsen, överlåtelsen. Jag är Herrens tjänarinna. Maria visste vem hon var. Hon visste vem hon tjänade. Vem är du? Vem tjänar du? Bob Dylan sjunger, you've got to serve somebody. It might be the devil or it might be the Lord, but you got to serve somebody. Du måste tjäna någon. Antingen kan det vara djävulen eller så kan det vara Herren. Men du måste tjäna någon. Det är så oerhört avgörande hur vi svarar på den här frågan. För jag tänker, vi kan tro på Jesus. Vi kan sjunga de rätta sångerna. Vi kan ställa upp i olika verksamheter. Men när frågan kommer om det, vem är det vi tjänar? Så kan det visa sig att det inte alls Herren vi tjänar. Och här är Bibeln så radikal. Jesus säger, ingen kan tjäna två herrar. För antingen kommer man hata den första och älska den andra. Eller hålla sig till den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna Gud och mammon samtidigt. Jesus säger inte så här. Att vi inte får tjäna två herrar samtidigt. Han säger, ni kan inte. Det går inte. Jag är Herrens tjänarinna. Hon visste vem hon var. Och det skulle visa sig i det svar som hon följer upp med. Nämligen, ske med mig som du har sagt. Men jag vet inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Ibland är jag mer upptagen att få Gud mer på mina vägar än vad jag är att gå hans egen väg. Och då vet jag att när det drabbar mig, då behöver jag omvända mig. Och det drabbar mig allt för ofta. Jesus kallar oss och han säger det att antingen får du tjäna honom eller så gör du det inte. Han delar inte någon på det sättet. Att tjäna sig själv, det är inte heller att tjäna Herren. Gud kallar oss att hålla fast vid honom. Gud kallar oss från att hålla fast vid oss själva till att börja hålla fast vid honom. Jesus säger, om någon vill följa mig, då ska han ta sitt kors på och följa den som vill. Ni vet, det kommer alltid att märkas i våra liv vem det är vi tjänar. Vem det är som är vår Herre. Och en dag, säger Jesus, då blir det uppenbart. Jesus säger, inte alla som säger Herre, Herre till mig kommer in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. Maria svarar, låt det bli med mig som du har sagt. Den som är en tjänarinna och en tjänare kommer alltid att säga det Maria sa till ängeln. För en tjänare eller tjänarinna är det självklart att i allt vilja tjäna och behaga sin Herre. Att göra efter hans ord. Marias svar är tvärt emot det som ormen lurade människan med i paradiset när människan föll i synd. Då säger ormen, skulle då Gud ha sagt? Maria säger, ske med mig efter ditt ord. Det som du har sagt, det är det. Allt som du har sagt, sjöng vi i början här. Allt som du har lovat, det kommer att ske förr eller senare. Maria överlåter sig till det som Gud har sagt. Det är en säker grund att leva sitt liv på idag. Idag handlar det så mycket om vad man känner och vad man tycker och vad man tänker. Men för den som vill följa Jesus så är det centrala. Vad säger han? Vad säger ordet? Ja, men jag tycker. Han tänker. Den känner. Det är underordnat. I en tjänare och tjänarinnas liv till Jesus. Jesus säger, om någon älskar mig så håller han sig till mina ord. Och då ska min fader älska honom och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Håll dig till Guds ord. Lev nära Guds ord. När ängeln har lämnat Maria så skyndar hon sig till Elisabet som vi hörde om i texten. Hennes äldre släkting som väntar barn fast man sa att hon skulle vara steril. Och i mötet mellan Maria och Elisabet sker något helt fantastiskt. Maria får en bekräftelse som jag inte tror att hon hade väntat sig. Elisabet bekräftar det Gud har gjort i Maria innan Maria hinner säga ett ord om det. Och allt stämmer med vad ängeln hade sagt till Maria. Jag tycker det är otroligt häftigt, den här berättelsen om Maria och Elisabet. Det är så uppmuntrande. Gud är en bekräftare. Gud är en uppmuntrare. Och jag längtar i mitt liv att få vara en Elisabet som bekräftar det Gud har gjort och det Gud gör i människors liv. Kanske är du här idag och du behöver höra en bekräftelse lik den Maria fick. Låt mig då säga till dig att Gud är med dig. Och det han har gjort i dig, det är från honom. Det han har sagt till dig, det kommer att gå i uppfyllelse. Den kallelse han har lagt på ditt liv, det är inget misstag. Våga tro på honom. Våga likt Maria överlåta dig till honom och hans vilja. Och tjäna Jesus med hela ditt hjärta. Och håll dig till hans ord. Och ett sätt att göra det, det är att vara en Elisabet-människa som bekräftar och uppmuntrar så mycket man kan. Det är så många, det är så mycket i tiden som vill göra oss människor missmodiga. Men det behövs en moteld av bekräftelse. Det behövs en moteld av uppmuntran. Det behövs människor som ser det Gud gör i andra människors liv och bekräftar det. För vi är alldeles för ofta upptagna med att kommentera och hänga oss fast vid det som är negativt hos andra människor och berätta det vidare för så många som vi bara kan. Men låt mig säga en sak om det. Det välsignar ingen. Det bygger inte upp någonting. Jag tror det var en nyckel för Maria. Det som hon fick vara med om i Elisabets hus. Och då kommer lovsången. Nu bryter lovsången fram från Marias innersta. Och liksom den väller fram med kraft och med glädje och med en underbar frihet. Hon säger, jag vill hylla Herren av hela min själ. Min ande jublar över Gud, han som räddar mig. Han har sett till sin ringa tjänarinna. Från den här stunden ska alla generationer prisa mig lycklig. Han den mäktige gjort stora ting med mig. Heligt är hans namn. Hans barmhärtighet är stor mot dem som fruktar honom. Från generation till generation. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Och skingrat dem som har övermodiga tankar i sitt hjärta. Härskare störtar han från deras troner, men de ödmjuka upphöjer han. Han mättar de hungriga med sin godhet, men de rika driver han tomhänta bort. Han hjälper sin tjänare Israel och kommer ihåg sin barmhärtighet mot Abraham och mot hans ättlingar för evigt, som han lovade våra förfäder. Lovsången bryter fram, den väller fram. Oj, vilken frihet det är att vara Herrens tjänarinna. Inga egna revir att hålla och kämpa för. Inga fler ambitioner att uppnå. Inga andra att försöka imponera på. Inga andra som kan skrämma längre. Här i ligger en oanad frihet. En frihet som bara fås när vi lägger ner våra liv för att tjäna Jesus. När vi lägger ner vårt eget vid Jesu kors. Ibland tänker jag, bristen på frihet i mitt liv är lika med bristen på att inte vilja, kunna, orka, vad det nu är, lägga ner mitt eget hos Jesus, utan gå och bära på allting, alla oförrätter, alla ambitioner, alla strider, allting som liksom ska vara hit och dit och sägas och tyckas, allt som ska markeras. Men så tänker jag, Lasse, du är inte din egen herre. Du är inte din egen herre. Det är en annan som är herre. Hans namn är Jesus Kristus. Tänk om Gud bara kallar dig här idag och säger, vill du bli fri? Vill du bli fri? Vem tjänar du? Vem tjänar du? Vem är din herre? Jesus kallar och säger, kom till mig, alla ni som är trötta, alla ni som bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Gå in under mitt ok och lära mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och lyssna, hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt. Blev livet lätt för Maria? Inte som vi läser i den här boken. Födelsen som Jesus, när han föddes, det var säkert en vanlig smärtsam förlossning. Det var dock ingen förlossningssal som ni vet, utan det var i ett stall. Eller hur? Det är ju inte alltid det blir en förlossningssal, det har vi förstått och lärt oss. Att det kan hända på olika platser. Och när Jesus bärs fram i templet, så kommer profeten Symeon och så säger han till Maria, den här pojken ska bli till fall och upprättelse för många i Israel, och genom ditt liv ska det gå ett svärd Det var säkert en börda, det var säkert en kamp, det var säkert en strid. Och vi vet att in vid Jesu kors, där står Maria. Och bara tänker säkert massor med konstiga tankar. Vad blev det av detta? Nej, att tjäna är inte att gå den enkla vägen. Men det är att gå den rätta vägen. Hur ska man då avsluta en predikoserie om att för Gud är allting omöjligt? Nu ser jag det här, nu gjorde jag bort mig. Jag skulle bara testa att ni var med. Hur ska man då avsluta en predikoserie om att kunna predika om att för Gud är ingenting möjligt? Nej då, nu tar jag det för tredje gången. Hur ska man kunna avsluta en predikoserie om att för Gud är allting möjligt? Serien, den är ju inte alls viktig. Den kan sluta hur som helst. Det spelar ju ingen roll. Men det viktiga är att vi, du och jag, bär med oss i våra liv just den kunskapen och den frimodigheten att vad vi än möter så kan Gud göra vad som helst. Och att det just gäller våra liv. Här och nu. Ditt behov. Din smärta. Din sjukdom. Din familj. Ditt arbete. Din stad. Ditt land. För Gud är allting möjligt. Vi ska idag fira också Herrens måltid tillsammans. Och i samband med det så ska vi bjuda in till en förbönsstund för dig som bara vill göra en överlåtelse till Gud och säga: jag är Herrens tjänare, jag är Herrens tjänarinna. Jag vill lägga ner. Jag vill byta Herre i mitt liv. Ska vi be för det. Om du inte är kristen, om du aldrig har hört det här budskapet förut på detta sättet, så är det en dag för dig att ta emot Jesus som din personliga frälsare och herre i ditt liv och bli ett Guds barn. Men om du är kristen, du kanske har gått i kyrkan i hela ditt liv. Det var inte så Maria svarade. Jag är en mötesbesökare. Jag går i synagogan varje söndag. Fredag, sabbat. Utan hon sa: jag är Herrens tjänarinna. Det finns en resa därifrån. Det finns en utmaning i våra liv. Och den helige ande vill dra dig och mig nära. Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig för din heliga ande. Och jag ber dig om nåd för oss var och en, Herre. Jag ber Gud att du ska lysa på det i våra liv som du vill att vi ska vända oss bort ifrån, Herre. Framförallt, Herre, denna själviskhet. Jag, mitt och mina. Till att vi kan säga: det är du som är Herre. Det är inte jag som är Herre. Tack, Herre, att du tar hand om dem som är dina tjänare och tjänarinnor, Herre. Tack att du har sagt i ditt ord att du vill att där du är ska också din tjänare vara. Tack att du har utmanat oss här att inte vara herrar, inte vara domare, utan att vara tjänare som ger våra liv för dig, Herre. Tack att det finns en herre och det finns en domare, och det är du, Jesus. Vi ber förresten om den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen.